Ödeläggelsen av Amerikas federala myndigheter fortsätter. Det skamliga påhoppet på Zelensky, den försvunna delade verkligheten och Zizians, en rationalistisk dödskult. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Skövde City som bott i Amerika i över 25 år nu. Och detta är avsnitt 218, inspelat den 8 mars i rötåret 2025. Vibbarna i Amerika är ju inte bra. En enorm ilska börjar bubbla. Folk på mina sociala medier är för smarta för att öppet hota med mord. Men det känns som att en del av dem är väldigt nära vid det här laget. Många emojis på giljotiner. Och små protester pågår landet runt. Det är inte på Black Lives Matter-nivå än, men de växer hela tiden. Och grejen är ju att i det amerikanska systemet, våra kongressledamöter omvals vart annat år. Våra senatorer vart sjätte år. Men så att våra kongressledamöter, de brukar hålla möten i sina distrikt, så kallade town halls. Där de alltså träffar väljare och i teorin får höra vad väljarna tycker och tänker och hur de ska lösa deras problem. Och de republikaner som har hållit town halls nu efter att allt detta drog igång har haft det kämpigt. Deras väljare är väldigt arga och låter dem veta det. Så lösningen är ju självklart enkel. Håll inga fler town halls. Så republikanska partiet har nu officiellt sagt till sina medlemmar att inte hålla town halls. Vilket ju är en otrolig öppning för ett kompetent oppositionsparti. Håll town halls istället för republikanerna, de som vann det förra valet som är republikansk representant från det här valdistriktet. Håll town halls, lyssna på väljarna. Vi har sett så här långt väldigt lite av den sortens aktivitet. Och i och med att Musk ju går i bräschen med sin motorsåg så är det demonstrationer vid Tesla-handlare. Och jag har sett en del, jag vet inte hur utspritt det här egentligen är. Det kan ju bara vara att saker som jag ser på mina sociala medier, att Cybertruckar har börjat vandaliseras. För det är ju den mest uppenbara symbolen för Musk. Och om du kör en Cybertruck så köpte du den efter att Musk väldigt mycket hade visat precis vad för sorts person han är. Så det var ju Mardi Gras i veckan, fet tisdagen. Och i New Orleans var det självklart Mardi Gras-tåg. Det är ju en enorm sak där. Och jag ska säga, även om jag aldrig åkte ner till New Orleans för Mardi Gras när jag bodde där. Men hela södra Louisiana är ju fullt med Mardi Gras-festivaler. Och de är väldigt, väldigt trevliga, tyckte jag. Saknar dem. Det var ett Mardi Gras-tåg i New Orleans. Tre Cybertruckar var med i det här tåget av någon anledning. Och blev, enligt videorna jag har sett, fullständigt utbuade. Folk kastade sina glaspärlor på de här truckarna. Det är ju såna här beads, glaspärlor, som folk slänger från paradvagnarna till de som vill ha dem. Men i alla fall, kastade glaspärlor på truckarna och Teslas försäljning går ju ner globalt överallt. Deras aktie går också ner. Ja, den går ner på dagarna. Och sen köper någon en massa på nätterna så den går upp lite. Och sen så går den ner igen på dagarna. Det ser inte bra ut om du håller Tesla-aktier just nu. Och grejen är, de här Cybertruckarna, det är så fascinerande tycker jag. För det här är ju ett dyrt fordon. De kostar över $100,000 om du köper en ny. Och det är ju mycket mer än en väldigt flådig Du får mycket BMW eller Mercedes för de pengarna. Eller mycket vanlig pickup. Men det fantastiska med dem är jag ser dem runt stan ibland. Det är inte många, men det finns några stycken som kör runt här. Och de ser mycket värre ut i verkligheten. Jag menar, du har sett dem på bild. Men bilder kan inte fånga hur groteska de ser ut i verkligheten. Liksom det är fel. Någonting är väldigt, väldigt fel på hela designen på de här sakerna. Och det, oavsett då det här att det objektivt är usla fordon. De har ju mycket mekaniska problem som de inte borde ha, enligt vad jag har hört. Men grejen är att för att se en sån här Cybertruck och säga japp, det här vill jag lägga 1 000 000 kronor på. Du måste ha en så fantastiskt usel smak. Smaken är som baken, men som sagt, objektivt. De ser hemska ut. Ja, men hur den är. Vi rör spisen nu. Amerika har valt att röra spisen och spisen är varm och bränner oss. Sen är det också fantastiskt av alla de som jag hör ifrån som är upprörda över vad som händer. Ingen av alla de här som går runt med konstitutionen i jackfickan verkar vara upprörda över att den nuvarande administrationen fullständigt kör över konstitutionen. Vilket ju säger allt om hur skitsnack allt det där var. Alla dessa år av att lyssna på dessa människor prata om hur Obama är tyrann. Den är Obama. Oj. Men Ukraina. Det här var ju i Vita huset. Mötet var ju ett skamligt påhopp. Och det här var ju uppenbarligen planerat. Vance och Trump och Marco Rubio hade sett till så att det fanns ett helt gäng med andra mobbare där när de skulle sätta åt Zelensky. Sen var det också en av reportrarna på plats var från TASS, den ryska nyhetsbyrån. När detta påpekades och det frågades varför finns det en rysk reporter här från statsmedia, så sa de att hoppsan, det var ju inte, så var det inte tänkt. Vet inte riktigt hur han kom in. Ingen kommer bara in i Vita huset, in i ovala rummet, bara sådär. Men jag är imponerad av Zelensky, måste jag säga. Det här var ju en otroligt pressad situation, rent personligt för honom, med ett helt gäng mobbare. Och den här fantastiska frågan han fick, varför har du inte kostym? När han svarade då att när kriget är över så bär jag en kostym. Kanske som din, kanske bättre. Och det märks ju att han har varit komiker och har erfarenhet av häcklare. Så det här var ju en motbjudande tillställning. Men jag har varit imponerad av Zelensky ända sedan han erbjöds evakuering i början av kriget. När han sa, jag behöver inte skjuts, jag behöver ammunition. Och det är bra att Europa verkar ha börjat vakna nu. För att Europa måste försvara sig självt. Det går inte att lita på Amerika längre. Men det är så otroligt tragiskt att en världsordning är över. Och det blir nog inget roligt att resa runt världen på amerikanskt pass nu, misstänker jag. Och vår kung har i torsdags bestämt sig för att pausa de hotade tarifferna mot Mexiko och Kanada en månad till. Han ändrar sig hela tiden, hur mycket, hur höga tarifferna ska vara, vad det ska vara tariffer på, när tarifferna ska hända. Det är ju väldigt starkt, väldigt manligt, väldigt beslutsamt att bara vela hela tiden om den här otroligt viktiga frågan. Och nu är den ursäkten nu för tariffer mot Kanada är ju att Kanada har tagits över av mexikanska karteller utan att någon märkte det. Och att det kommer in en massa fentanyl till Amerika från Kanada. Vilket är fullständiga lögner. Har ingenting med någon verklighet att göra. Och mer om just alla dessa lögner och overklighet senare i avsnittet. Hur tar Kanada detta då? Alltså, inte bara tariffhotet utan att Amerika ska ta över Kanada. Kanada ska bli den 51:a staten med mycket större landyta än alla andra stater tillsammans. Men i vilket fall, kanadensarna väldigt, väldigt arga. Och det tar mycket att få kanadensarna att bli arga. De är ju rätt stereotypiskt ett väldigt artigt folk. Så kanadensare har börjat ta bort amerikanska varor från sina butiker, framförallt alkohol. Så det är svettigt för öl- och bourbonindustrin nu. Och jag såg Boston Globe rapporterade om ett upptåg av vår nya säkerhetsminister, Kristi Noem. Hon var vid ett bibliotek i Vermont/Quebec. Så ligger på alltså det här biblioteket ligger på gränsen mellan Kanada och USA, och biblioteket självt går över gränsen. Och det finns då en tejpad gränsmarkering mitt i biblioteket. Så du kan säga, nu är du i Amerika, nu är du i Kanada. Roligt. Så hon klev upprepade gånger över den här gränsmarkeringen mitt i biblioteket och hänvisade till Kanada som den 51:a staten varje gång hon stod i Kanada. Om ni inte kommer ihåg Kristi Noem, jag har pratat om henne i tidigare avsnitt. Hon var ju guvernör i South Dakota och hade ambitioner att bli vår president. Och om du tänker bli president, en av sakerna du gör är ju att du släpper en bok. En memoar i hennes fall, det är ofta memoarer. Och i boken så skrev hon väldigt stolt om hur hon sköt en hundvalp och slängde den i ett grustag. Hon har också blivit portad från samtliga indianreservat i staten. South Dakotas indianreservat, om man nu kan använda, jag kan inte hitta något annat ord, urinvånarreservat, låter lite märkligt. Men de är över 10% av landytan. Och Kanadas lilla version av Trump, Doug Ford. Han är chef i Ontario. Och han gick ut stenhårt. För han vet ju hur den populistiska omeletten görs. Så han skulle ju göra strafftullar tillbaks. Höja priserna på el. Amerika köper mycket el från Ontario. Så han gick ut stenhårt. Och Trudeau har också sagt om Amerika inför tullar, tariffer, så blir det strafftullar tillbaks. Hur svarade Trump på det? Då höjer vi våra tullar lika mycket som de höjer sina tullar. Fantastiskt, fantastiskt. The art of the deal. Men våran affärselit börjar svettas nu. Till och med Wall Street Journal. Som, om du vill veta vad verkligen traditionella ärkekonservativa tycker, så är det Wall Street Journals ledarsida som är väldigt värd att läsa för det. Den får mig att bli väldigt arg. Men det är, som sagt, om du vill veta hur de tänker så är det värt att läsa. Och de skrev en hård, eller flera hårda ledare om hur de här tarifferna är otroligt dumt. Det är ren ekonomisk självförstörelse. Så aktiemarknaden har börjat krascha. Och ja, ni affärsledare, hoppas att skattesänkningarna är värt det. Demokraterna, om Harris hade blivit president, så hade hennes administration inte höjt skatterna. De hade bara inte sänkt dem lika mycket som Trump-administrationen kommer att göra. Så hoppas det var värt det för globalt kaos att ni får lite mindre skatter än vad ni hade fått under en stabil regim. Och sen, men vem hade kunnat ana att det skulle gå så här? Det finns ju ingen historisk varning för att affärsvärlden väljer in en högerextremist som de tror de kan kontrollera. Vänta, jag hör från min producent. Ja, det hände tydligen i Tyskland på 30-talet. Men det gick säkert bra då, så det här är ju inga problem. Som en del av besparingarna i stora citattecken som administrationen håller på med tillsammans med Musk, så bestämde sig vår kung för att inte betala räkningarna för US Aid. Vilket ju är klassiskt Trump. Inte betala räkningarna för utfört arbete. En domare sa att nej, så får vi inte göra. Och detta gick upp till högsta domstolen. Vilken beslutade 5-4 att Amerikas regering måste betala sina räkningar för utfört arbete. Sen, hur detta var 5-4 är oförståeligt. För detta är uppenbarligen olagligt och okonstitutionellt. Precis som allt annat som han och Musk håller på med. Och det är fantastiskt att det har redan blivit normaliserat. Numera så diskuterar vi detaljer om vilka departement som har fått yxan. Istället för att allt det här är olagligt och okonstitutionellt. Men så feberträsken är nu jättearga på högsta domstolen. Framförallt domare Barrett. Hon som tillsattes ett par veckor innan valet. Hon gick med majoriteten att Amerika ska betala sina räkningar. Och en president kan inte bara besluta sig för att inte göra det. Vilket människor som domare Alito, som nu var i minoritet. Han ville att staten inte skulle betala sina räkningar. Alito är jättearg, jättearg. Han tycker att detta domstolsbeslutet betyder att en federal domare lägger skatt på Amerika. Och han kan inte förstå hur hans meddomare kunde besluta så. Denna Alito som jag har pratat om tidigare, han som flög en Stop the Steal-flagga i sitt hem, vilket han sen mycket manligt skyllde på sin fru. Jag hittade en artikel i The Atlantic om vad det är som händer nu. Därför att det är ju inte klassisk fascism. Det är fascism, men det är inte den klassiska från Italien eller Tyskland på 30-talet. Utan den är lite annorlunda. Det är termen som man kan använda är patrimonialism. Alltså samma sorts regeringsstyre som Putin har infört i Ryssland. Där alltså presidenten är capo di tutti capi, bossarnas boss. Och alla som han har utvalt att leda de olika departementen, ingen av dem har någon som helst kvalifikation att driva de här departementen. Som Kristi Noem är ansvarig för landets säkerhet är skrämmande. Men inkompetensen är en feature, inte en bug. Och detta är största skillnaden från första administrationen, precis som jag trodde. Det är lojalister hela vägen, ingen som kommer att säga nej till honom. Vilket leder till korruption. Till exempel så har tydligen, det rapporteras att Musk hade ett möte med republikanska ledare och gav dem sitt telefonnummer. Så att de kan ringa honom om han skär något som de inte vill att han ska skära. Därför att det kommer att göra det svårt för dem att bli omvalda i sina distrikt. Så nu har vi alltså ett system där det beror på hur mycket Musk gillar dem. Hur mycket Trump gillar dem. Demokraterna har inte fått ett nummer att ringa. Men grejen är att folk inte gillar korruption. Folk gillar inte korruption någonstans i världen. Och enligt den här artikeln i The Atlantic så, om demokraterna vill kämpa, vilket är ett frågetecken, så är detta är meddelandet. Detta är korrupt. De stjäl dina pengar. Och istället för att jaga dagens skandalösa beteende, fokusera på korruptionen. Prata om hur korrupt detta är hela tiden. Kommer Demokratiska partiet göra detta? Antagligen inte. Nya rapporter har kommit ut. Det har ju varit mycket tandagnisslan och räfst och rättarting i Demokratiska partiet. Hur de lyckades förlora valet mot Trump för en andra gång. Och det har de kommit på. Kan du gissa vad de har kommit på är anledningen till att de förlorade valet? Kan du gissa? Ja, självklart. De var för vänster. Alltså Harris-kampanjen som paraderade runt Liz Cheney. Dick Cheneys dotter. Den kampanjen var för vänster. Sen visade de också sin oduglighet och oförmåga under Trumps nu i veckan. Han gav en joint address. Detta är egentligen State of the Union, men den kallas inte för State of the Union första gången den hålls efter att en ny president har valts. Men samma sak, presidenten pratar med båda kamrarna. Så vad ska man göra efter en månad av laglöshet som demokrat i senaten eller representanthuset? Ska man bojkotta? Nej, det går inte. Våra kutymer. Ska man protestera högljutt? En ledamot gjorde det, en man vid namn Al Green, inte sångaren, från Texas, en svart man, en militärveteran. Han blev utslängd. Och kom ihåg när Marjorie Taylor Greene och Boebert, när de uppförde sig som apor under Bidens State of the Union, de blev inte utslängda, de fick hållas. Men de andra använde auktionspaddlar med små meddelanden. Saker som Musk steals eller falls. Och det här är ju verkligen att möta situationens allvar. Auktionspaddlar. Om något säger ilska och beslutsamhet så är det auktionspaddlar. Någon sa på sociala medier att just, vilket jag tycker är ganska träffsäkert, demokraterna tror att de är i en Wes Anderson-film, men de är i en Quentin Tarantino-film. Och denne Al Green, dagen efter så blev han officiellt klandrad av representanthuset, vilket samtliga republikaner röstade för, och 10 demokrater. Därför att han hade ju brutit mot kutymerna. Men overklighet. Jag menar, allt som händer nu känns ju overkligt, minst sagt. Men jag tror det är väldigt viktigt, situationen vi är i nu. Är ju just, Trump ljuger inte. Sanning betyder inget för honom. Han säger vad som helst som han tycker är bra för honom att säga i stunden. Han tror inte på någonting. Han säger vad som helst. Och för resten av republikanska partiet så är det ju nu samma sak. Det här är precis som hela den här befängda idén att Kanada har tagits över av de mexikanska kartellerna är löjeväckande. Det här är någonting som galningar står och skriker om. Det här är ingenting som en president ska överhuvudtaget kunna tro. Men det här är hur du visar lojalitet. Därför att som jag pratade om, lojalitet är allt som krävs. Du gör vad han säger. Och det här är ju samma sak som, jag menar, Orwell 1984. Jag menar, klyschig referens, jag vet. Men det här, det är det viktigaste. Vad än partiet säger, det är det du tror. Och grejen är att detta är jobbigt. Om du inte verkligen är inköpt så är det ju jobbigt. Kognitiv dissonans. Det är jobbigt att behöva säga någonting som du inte tror på för oss människor. Så du börjar tro. Detta var ju vad som hände med Roger Ailes, grundaren av Fox News. Han var enligt de som kände honom när han började sin karriär med jobbade för Richard Nixon. Och sen när han startade Fox News. Så han var helt opolitisk. Han ville bara vinna, som han definierade vinna. Men bara egentligen brydde sig inte om vad det var för politisk ståndpunkt som Fox News pumpade ut. Så han var i princip en legosoldat. Men han blev sen troende. Därför att kognitiv dissonans är jobbigt. Och nu är vi i ett läge där till exempel då Tommy Tuberville, senator från Alabama. Tommy Tuberville är en av de dummaste i senaten. Vilket säger något. Alltså före detta fotbollstränare, amerikansk fotboll. En väldigt framgångsrik sådan, som jag förstår det. Enligt Tommy Tuberville så finns det nu hela lag med transflickor som bara kommer in och sopar banan med de, citat, riktiga flickorna i sporterna. Någonstans finns de här hela lagen. Men inte i vår verklighet. Han kan aldrig säga vart, när. Utan det här är bara vad han tror. Och du kan tro precis vad som helst, tydligen. Och det här var ju också precis som under Black Lives Matter-protesterna. När Antifa fanns överallt. Antifa kommer och invaderar din lilla småstad. Och i slutet på hösten så hade vi, jag har inte pratat om det i podden än. Men det var en liten hysteri över drönare. Över New Jersey av alla ställen. Ett tag där så var det panik. Folk såg drönare överallt. Detta är från The Verge. Och länkar och källor i avsnittsinformationen, precis som alltid, amerikapodden.com/avsnitt/218. Så det blev panik över alla dessa drönare som folk såg överallt. Jeff Van Drew är kongressledamot från New Jersey. Han är också medlem i representanthusets justitieutskott, vilket ger honom rätt till säkerhetsbriefingar på väldigt hög nivå. Han sitter i kommittén där du får veta vad som egentligen händer direkt från säkerhetstjänsterna. Han gick på Fox News, självklart, och sa, citat, "Jag ska berätta hur det verkligen ligger till. Iran har skickat upp ett moderskepp som innehåller dessa drönare. Det ligger utanför USA:s östkust. De har skickat upp drönare." Iran. Av alla saker som Iran håller på med, så att skicka drönare att flyga över New Jersey verkar ju inte vara det bästa sättet de kan använda sina resurser. Men det viktigaste här, det jag vill understryka, är ju att det här är inte en skogstokig hemmasittare. Han sitter i representanthusets justitieutskott, en av de tyngsta posterna. Och Larry Hogan, före detta guvernör av Maryland, la ut en video med drönare han hade sett. La ut videon på X, självklart. Och den här videon visade sig vara Orions bälte. Från The Verge. FBI, Pentagon, Homeland Security och FAA släppte ett gemensamt uttalande som häller en hink kallt vatten över alla spekulationer. Deras bedömning: en kombination av lagliga kommersiella drönare, hobbydrönare och brottsbekämpande drönare samt bemannade flygplan, helikoptrar och stjärnor som felaktigt rapporterats som drönare. Slut The Verge. Men sen bara försvann det. Helt plötsligt, inga mer drönare över New Jersey. Florida var ju tvunget att vara med på ett hörn också. Där kom det rapporter om giftgas. Det såg ut som en dimma, men det var inte en dimma. Det var giftgas med biovapen som gjorde folk sjuka, tyckte de. Men det här försvann väldigt fort. Men feberträsken var väldigt upprörda över biovapnen i dimman i Florida några dagar. Och så också overkligheten om 6 januari. Det var ju Antifa eller en FBI-komplott. Eller också var det ett vanligt turistbesök. Trump benådade ju de här som attackerade vår demokrati 6 januari. Och då är det ju svårt att förstå varför han skulle benåda Antifa eller FBI-agenter. För övrigt så många av de här 6 januari-attackerarna har ju fått nya problem nu när de är ute ur fängelset. Om du kan tro det så har många av dem anklagats för saker som hustrumisshandel och vapenbrott. Sköna typer. Och i den verkliga världen så har vi ett mässlingsutbrott i Texas. 2 döda hittills, 1 barn, 1 vuxen. Det är väldigt låga vaccinationssiffror i delar av Texas. Det är många religiösa grupper som vägrar vaccinera. Och mässlingen är ju världens mest smittsamma sjukdom. Och det är ett sånt fantastiskt onödigt lidande. Och nu när Kennedy är i toppen av vår hälsoverksamhet så har CDC, Center for Disease Control, nu beslutat sig för att utreda om vacciner orsakar autism. Vilket redan har studerats i oändlighet och bevisats att vacciner har inget samband med autism. Men nu ska vi alltså slösa skattepengar på det. Och de kommer antagligen att släppa en rapport som visar att jajamensan det gör det. Och sen ska vi inte ha några fler vacciner längre. Men grejen är att vi kan inte ha en demokrati utan en delad verklighet. När vår ledning tror på galenskaper. När många människor i landet tror på galenskaper. Det går inte att ha en demokrati. Och jag är personligen tyvärr, jag var ju otroligt glad över internet när det kom. Tycker fortfarande att internet är en fenomenal teknologi. Men nu efter covid så vi klarar inte internet. Det kokar våra hjärnor. Och jag tror inte att det är för att internet sprider lögner. Utan det är för att det sprider godkännande. Oavsett vad du tycker, kan du få det godkänt? 6 januari var en komplott av FBI. Någon på internet håller med. Vacciner orsakar autism. Någon på internet håller med. För det brukade ju vara svårt, inte omöjligt på något sätt, att ha en avvikande verklighet. Så om du tyckte att JFK var egentligen en hemlig kommunist så var du tvungen att söka upp andra som höll med. På något sätt hitta deras fotokopierade nyhetsbrev. Ha möten i unkna källare med andra knasbollar. Så att du har alltid kunnat vara i en egen verklighet eller en verklighet du delar med några få människor. Men det krävde ansträngning. Nu har du ditt godkännande i handen i din telefon. Sen, jag vill inte säga att allting var ju uppenbarligen inte perfekt under den tidigare eran när jag växte upp. När det verkligen fanns en godkänd sanning. I vissa fall så var den sanningen som var godkänd egentligen inte särskilt sann. Sådant, men alla delade åtminstone en grundläggande världsbild, en grundläggande verklighet. Som sagt, det var långt ifrån perfekt. Och jag själv är ju väldigt glad att jag, när internet först kom, att jag kunde hitta människor som höll med mig. Jag trodde inte att JFK var en hemlig kommunist, men jag var väldigt intresserad av installera Linux eller vad det kan vara. Och jag kunde hitta de människorna som också var intresserade av det. Och jag menar, om du är växer upp i en småstad och har klassiska är ju ung homosexuell i en småstad. Jag menar, när jag växte upp i en stad på, det var väl runt 50 000 i Skövde på den tiden. Och jag gick på gymnasieskola med 1600 elever. Västra Högskolan, represent. Och noll människor var öppet homosexuella. Noll. Det fanns ingen som var öppet homosexuell på mitt gymnasie. Vilket ju statistiskt är omöjligt. Det är klart att det fanns homosexuella. Men det, du kunde ju inte uttrycka att du var homosexuell på den tiden. Homofobin var ju stenhård. Och att internet kan låta dig träffa andra som går igenom samma saker som du. Fantastiskt. Men baksidan är att du kan få godkännande för precis vad som helst. Som alla dessa vitmaktmänniskor, som monstret i Norge. De tror allihop att de kommer att starta raskriget. Nu kommer raskriget. Äntligen, äntligen. Om jag går till den här affären och skjuter några svarta så kommer raskriget att starta. Därför att människor på internet har godkänt den idén och sagt till dem att jajamän, om du bara gör detta så startar vi raskriget, ska du se. I alla fall, det är oroväckande. Det är vansinnigt oroväckande. Allting. Men jag vill avsluta med en annan sorts kult. Det finns ju kulter överallt i hela världen. Men Amerika har extra många. Tescreal, T-E-S-C-R-E-A-L. Som är en akronym för de största av de här idéerna som går runt i cirklarna i Silicon Valley. Alltså som jag pratade mer om detta i förra avsnittet. Transhumanism, extropianism, singularitarianism, kosmism, rationalism, effective altruism och long-termism. Och en av de här är alltså rationalister som har som huvudbas ett forum som heter Less Wrong. Och rationalismen, det är alltså en filosofisk inriktning som betonar förnuftet som den främsta källan till kunskap snarare än sinneserfarenheter eller tradition. Och den hävdar att vissa sanningar, till exempel matematiska principer eller logiska lagar, kan förstås direkt genom rationellt tänkande, oberoende av empiriska observationer. Den filosofiska inriktningen som oftast ställs mot rationalismen är då just empiricismen. Alltså att vi observerar verkligheten och drar slutsatser därifrån. Men enligt rationalismen så kan du förstå verkligheten genom att tänka igenom den. Och detta är uppenbarligen en väldigt attraktiv filosofi för människor som anser sig väldigt smarta. Och som var fullständigt odrägliga i gymnasiet. Så det är stort bland delar av Silicon Valley-typerna. Och det är förståeligt också. Jag menar, om du är programmerare. Programmering är ju att tänka sig igenom en process och använda logik. Och rationalisterna har en kult. Zizians kallas de. Eller man ska säga, de har flera kulter. Flera organisationer som ofta anklagas för att vara kulter inom rationalismen. Men just nu fokuserar vi på Zizians, för de har varit i nyheterna på sistone. Mer om de andra rationalistkulterna kan du läsa i en artikel som jag har tagit mycket för den här pratan av en man vid namn Max Reed. Hans artikel går också igenom olika sorters roliga rationalistiska kulter. Ah, Kalifornien. Så nu blir det lite true crime på Amerikapodden. Zizians är inblandade i sexmord, vad vi känner till. Och som sagt, mycket av detta är från Max Reed och en artikel i SF Gate, en tidskrift i San Francisco. Som sagt, länkat i avsnittsinformationen. Men rent kortfattat, och de här människorna är aldrig kortfattade, så betyder rationalism för dem att man ska använda sin hjärna för att bli bättre. Kognitiva hacks, och att man ska debugga sin egen tankeprocess för att bli bättre och effektivare. Samma dag Donald Trump blev installerad som Amerikas president för andra gången sköts en agent från gränspolisen till döds i Vermont på östkusten. David Malland hette polisen. Han sköts till döds efter ett trafikstopp. Gränspolisen i Amerika för övrigt har befogenheter 100 miles, alltså 16 mil från landets gränser. Och feberträsken lyste upp med nyheten att en immigrant hade mördat en gränspolis och sen blivit skjuten själv av gränspolisen. Han måste ju vara en illegal immigrant. Åh, dessa illegals. Men det visade sig vara en tysk med giltigt visa som jobbade som programmerare för hedgefunds. Den andra i bilen, en Prius, var en amerikansk medborgare som studerade datavetenskap. Teresa Youngblood heter hon. Polisen hade börjat övervaka det här paret efter att de fått ett tips från en anställd på ett hotell i Vermont. Paret var nämligen klädda i helt svarta taktiska kläder med skyddsutrustning och en av dem bar ett synligt vapen i ett hölster. De här två var rationalister som följde en rationalistbloggare känd som Ziz. Därför de heter Zizians. Ziz, ett taget namn uppenbarligen, var en dataingenjör som flyttade från Alaska till Bay Area 2016 efter att ha tagit sin universitetsexamen. Många av de inblandade i den här kulten är trans eller icke-binära. Och jag använder i pratan de pronomen och namn som källorna använder. Bland annat polisen använder de officiella namnen, för i flera fall så har de här kultmedlemmarna inte lagligt ändrat sina namn och kön. Och hela den här historien är väldigt spretig. Det var väldigt svårt att sätta ihop en tidslinje. Men det kommer att bli dokumentärer och böcker om Zizians. Misstänker att du kommer att se något på Netflix om ett halvår till ett år. I alla fall, Ziz var orolig för artificiell intelligens. Hon ville jobba för att göra artificiell intelligens säkrare. Kom ihåg från förra avsnittet det här tankeexperimentet Rocco's Basilisk. Alltså att om en dag kommer någon att bygga en AGI, en Artificial General Intelligence, som kommer att bli gudliknande och som kommer att veta att du inte hjälpte den här saken att existera, så den kommer att tortera dig i evighet i en virtuell verklighet. Men Ziz blev desillusionerad av verkligheten i Bay Area. Hon blev snabbt djupt inblandad i rationaliströrelsen, men hamnade i bråk med många av dem. Ziz var ingen, eller är, en lätt människa att komma överens med. Men Ziz kom på en lösning på de fullständigt galna levnadskostnaderna i San Francisco. Jag citerar från SF Gate. År 2017 seglade Ziz och några medarbetare en rostig boxerbåt vid namn Caleb från Alaska till Half Moon Bay, med planer på att bo hyresfritt på vattnet som en del av vad de kallade rationalistflottan. Drömmen om att bo hyresfritt på havet sjönk snart efter att pengarna blev knappa, och Ziz, som var en väldigt, väldigt strikt vegan, försökte tjäna lite pengar genom att ta ut krabbfiskare för att släppa sina burar utanför Half Moon Bay. Den övergivna, nu övergivna boxerbåten Caleb ligger för närvarande halvt nedsänkt nära Pillar Point Harbor, om du är i området och vill titta på den. Senare så bodde Ziz med en annan medlem i gruppen, Gwen Danielson, på en segelbåt i Berkeley Marina. Men klagade på att de inte hade tillräckligt med utrymme där för att koda. Citat, kunde inte ställa upp mina tre skärmar, fanns inget utrymme. Kunde inte ha ett programmeringsflow i 9 timmar, slut citat, slut SF Gate. Så långt, så normalt. Ziz var alltså militant vegan. 2021 skrev en annan människa en artikel om vad Ziz trodde. Den här personen använder användarnamnet Slime Priestess. Varför inte? Citat. Ziz följer en moralisk princip som klassificerar allt liv som ens har potential att bli medvetet som människor och anser att alla varelser med tillräckligt mycket av ett sinne för att besitta något som liknar ett jag-medvetande bör ha samma rättigheter som tillkommer människor. För henne är karnism, alltså att äta kött, en bokstavlig förintelse, en pågående och evig mardröm av tortyr, våldtäkt och mord som utförs i en skrämmande stor skala av en ras av köttätande monster. Slutcitat. Så du kan förstå varför hon var lite svår att komma överens med ibland. Ziz hade också en del väldigt märkliga idéer om hur den mänskliga hjärnan fungerar, ansåg att de två hjärnhemisfärerna kan hålla olika värderingar och kön och vill ofta mörda varandra. Men man kan på något sätt hacka de här två hjärnhemisfärerna och få dem att funka bättre tillsammans, bland annat självklart genom sömnunderskott. Om du är inblandad med en rörelse och de börjar prata om eller använda sömnunderskott, grattis, du är i en kult. Ring din pappa. Hon identifierade sig också som Sith från Star Wars. Zizins kallas ibland för Vegan Sith. Suck. Av allt du kan läsa och influeras av så är ju Star Wars inte direkt en tungviktare, säger jag som var enorm Star Wars-fan under mina tidigare tonår, har mycket bra minnen av tidiga Star Wars och ser fram emot säsong 2 av Andor som vi ska börja visa snart nu. Ziz hade också en del väldigt snurriga teorier om mänskligt medvetande, så jag ska erkänna att jag orkade inte. Jag orkade inte läsa detta. Det var vad jobbigt. Hon hade en blogg som nu har tagits ner där hon var väldigt aggressiv. Hotade många människor med våld. Vilket leder oss till 2019 när Ziz var 28 år gammal. Då demonstrerade hon och några andra Zizins mot ett rationalistmöte. En organisation som kallas för Center for Applied Rationality. Och tycker du att det låter lite kultigt så håller många människor med dig. De är väldigt kultiga. Så man kan ju se dem som utbrytare från den större gruppen. Och de bar maskerade och bar Guy Fawkes-masker. Klischéfyllt nog. Polisen tillkallades, ett SWAT-team kallades in och 4 demonstranter arresterades. Ziz, hennes rumskompis Gwen Danielson, Emma Borhanian och Alexander Zomny Leatham. Och rättvisan är långsam i Amerika. Och 2022 så skulle rättegången för den här demonstrationen till slut dras igång. Men Ziz och Gwen Danielson dök inte upp. Deras advokat hävdade att Ziz hade dött, drunknat i en båtolycka. Och att Danielson hade försvunnit och ryktades hade begått självmord. År 2022, i ett uppenbart försök att undvika rättvisan, så fejkade Ziz sin egen död. En rapport från USA:s kustbevakning uppgav att Ziz föll över bord i San Francisco Bay omkring klockan 23.00 den 19 augusti 2022. Mittemellan Oakland Airport och Candlestick Point. Trots timmar av sökande, i lugnt vatten och klart väder en 15 grader i natt, så hittade kustbevakningen inga spår av Sid. En dödsannons publicerades på legacy.com kort därefter och angav att Lasota, som var hennes efternamn, lämnade våra liv men inte våra hjärtan den 19 augusti efter en båtolycka. Den här dödsannonsen märkligt nog använde hennes givna manliga namn. Lite konstigt om det var hennes kompisar som la upp den. Men sökningen efter Ziz, som alltså uppgavs hade trillat av båten, upptog alltså kusträddningen en hel natt. De andra på båten visste inte hur man seglade, eller om man kallar det när det är en boxerbåt. Det är inte direkt segling, men de ringde kusträddningen igen och bad om att bli boxerade i land, vilket de blev. Ungefär samma tid så bodde Emma Borhanian och Somni tillsammans med en person kallad Suri Dow på en egendom ägd av en 80-åring vid namn Curtis Lind. Ingen relation. Hans egendom låg i Vallejo, Kalifornien, i North Bay area. Han hade öppnat sin egendom för husbilar och containerhem. Och de här tre hade inte betalat sin hyra. Människor kom och gick, säger grannarna. Och grannarna kallade dem för en kult. De sågs ofta gå runt nakna, prata med sig själva, bar ofta gasmasker av någon anledning. Och Lind hade anmält dem till polisen för vräkning. Det är ju vräkningar i Amerika. Du ringer till polis och sen kommer de och utför själva vräkningen. Jag tror de större städer så har de speciella organisationer vars officerare i princip bara genomför vräkningar. Men dagen innan polisen skulle komma bad en av medlemmarna Lind att komma och kolla deras hem för en vattenläcka. Sizianerna hävdar att detta är en lögn och att Lind hade trakasserat dem en lång tid. Alltså den 80-årige Lind. Men vad vi vet är att Lind attackerades bakifrån med ett svärd och förlorade ett öga. Det är lite oklart hur, men Lind allvarligt skadad men överlevde. Vad var det för svärd? Kan du gissa? Kan du gissa vad den här sortens människor använde för sorts svärd? Självklart en katana. Men Lind var beväpnad. Han sköt och dödade Borhanian och skadade en av de andra och överlevde. Och när polisen kom dit så fann de den förmodat döda Ziz på platsen. Men, och det här är luddigt, men tydligen så sa Ziz till polisen att hon hade ont och behövde åka till sjukhuset. Så polisen lät henne göra det och sen försvann hon, självklart. Men dök upp ett par veckor senare i Pennsylvania i samband med ett dubbelmord. Någon hade mördat Richard och Rita Zyko, båda runt 70-årsåldern. Parets dotter, Michelle Zyko, är en av Ziz vänner. Hon är åtalad för att ha mördat sina föräldrar tillsammans med Ziz och en man vid namn Daniel Blank. Vet inte om det är hans givna namn eller någonting han har hittat på. Men de här föräldrarna, Richard och Rita Zyko, var välbärgade. De flesta av de här kultmedlemmarna, om inte alla, jag tror nästan alla som jag såg någonting om, kom från välbärgade hem och var högutbildade. Sen Lind mördades på sin egendom, januari 2025. Han höggs ihjäl, antagligen för att hindra honom från att vittna. En 22-åring vid namn Maximilian Snyder är anklagad för mordet. Han hade ansökt om vigsellicens med Youngblood en vecka tidigare. Och tre dagar senare stoppades alltså Youngblood och den tyska Ophelia Baukolt av gränspolisen och Baukolt sköts av en officer. Ziz och Michelle Zyko greps i Maryland i februari 2025 enligt Associated Press. Och nu väntar vi på rättegången. Tack för att du lyssnar och tack framförallt, precis som vanligt, de av er, de få, de tappra på Patreon. Det är enormt uppskattat, mindre än en kopp kaffe på Pressbyrån, som ger mig motivation att lägga mera tid på podden. Just den här Zizien-pratan tog mycket längre tid än jag hade hoppats att plita ihop. Men patreon.com/amerikapodden, det är uppskattat. Det är inget krav, men det är uppskattat. Väldigt, väldigt uppskattat. Podden finns också på Facebook. facebook.com/amerikapodden och nu Amerikapodden. Och nu även på Blue Sky. Blue Sky, också som Amerikapodden. Om du vill få tag på mig, bästa algoritmfria sättet är hej@amerikapodden.com. Jag älskar att höra från lyssnare. Glada tillrop, frågor, korrigeringar, vad du än vill. Krama varandra i trafiken. Namaste!